A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
En uke i Billy Boys navn forbi, og takk Gud for det, for med hverken Victor Hovland eller Kristoffer Ventura i tettkampen, så ble det i hvert fall det verst tenkelige utfallet på meg, Marius. Jeg vet ikke med deg.
Jo, det var ikke Scottie Scheffler jeg gøy da, men ja, men enhver finale med Billy Horsley jo ikke ja, den litt mindre underholdende. Det var en tung finale.
Er det den finale. Minst underholdende matchplay-finalen du noen gang har sett?
Ja.
Altså, det var 4,5-5 timer med terror, det.
Nesten. Ja, det var ganske langdrygt,
altså. Det var ganske blytungt.
Så, ja, vi, jeg synes egentlig de fleste faktisk nok av matchene var, nei, det var noen bra i starten der med Holden One fra Garcia og Fleetwood og sånn, men
ja, altså den første runden der på åttendelsfinalen, ja. Da var det 8-16 playoff til playoff, og den da kokte det bra. Ja. Men jeg må si at jeg var litt sånn småskuffet. Jeg tror det har nok litt å si med spilleren også da.
Ja, som jeg det, har jo alt, det har jo alt med spilleren å si.
Ja, og det var mange spillere der som sannsynligvis ikke hadde trodd de kom så langt, og da var det nok en del nærmere ute gikk, og det var nok å spille på det sikre og bla bla bla. Så nei, det var litt sånn antiklimaks, og det hjelper jo ikke at Victor gikk hodestups ut i gruppespillet.
Nei, det gjorde det ikke. Det var, jeg synes semifinale og finale synes jeg var litt tungt å se på, men ja, sånn er det nå da. Nå endte jo den Billy Horsley med opp å vinne, så da får vi jo bare applaudere det, men
det går det.
Ja, det er om det. Fra som vårt ståsted så var det jo kjipt da, vi hadde jo mye forventninger, og ble egentlig bare blytungt fra start, så det var det.
Ja,
var skuffende.
Det var veldig skuffende. Nå fikk jeg faktisk en melding på Twitter her i går om, nei, her forrige uke, det var jo litt Victor og Røy Gud om at dere kommer til å slutte å hype Victor opp så mye. Dere fikk det til å virke som man skulle kruse videre, og det, nå har ikke jeg hørt den podcasten på ny, men jeg ville vel ikke se at vi gikk så langt. Vi sa vel at trekningen var blant det bedre enn kunne håpe på utifra hvis du så ting på papiret, men ja, at det skulle bli en walk in the park, det var vel aldri
nei, det har vi jo nevnt i en bisetning også, men det mener jeg oppriktig, at hvis man skal se på hvem man kunne bli trukket imot, så havnet han i best tenkelig gruppe.
Helt enig.
Han kunne trukket Spieth, han kunne trukket så mye annet som var mye, mye på papiret, mye, mye tøffere, men men så er det sånn at når det er 64 beste spillere i verden, så er hver match veldig, veldig tøff. Og når da Victor ikke leverer helt der han, vi vet han kan, så blir han slått.
Og å være helt ærlig, så tror jeg ikke det hadde hatt så mye seik enn Victor møtte de to første dagene.
Nei, det hadde ikke, absolutt ikke. Kan du se på det sånn at Patrick Cantlay gjorde vel 15 birdies på to runder på sine to første matcher, og begge gikk av til 18-18.
Ja, sant.
Så du har det alt, altså du kan, om man match nummer 3 for Victor, ikke sant, så går han 600 par og vinner på 18. Så det er så tilfeldig liksom, hvem du møter og hvilken dag de har, og McIlroy går jo fra å bli knust av Poulter til å vinne, knuse Griffin dagen etterpå. Så det svinger sånn når det bare er snakk om 18-hull match, men hvis man skal se på de spillerne som det var mulig for Victor å trekke, han kunne trukket Garcia, han kunne trukket Westwood, altså spillere som på papir mye, mye sterkere enn Streelman, Anser og Wiesberger, så var det en gunstig trekning det, og det, den står jeg for. Den står jeg for 100%.
Ja, den så, står vi jo for at det da, til med ligger i penale. Det ikke noe ja, å tenke på.
Absolutt, men han løste ikke de matchene godt nok, og spilte rett og slett ikke bra nok, og da er Kevin Streelman og Bernd Wiesberger mer enn god nok til å ta Victor når de spiller bra.
Det de, og det viste de jo også at vi ser jo at han tar mot Streelman i åpningskampen, og det er jo ikke fordi Streelman spiller bra. Victor gikk vel over par han?
Ja, ja. Nei, det var ikke noe supermatch. Wiesberger synes jeg spilte bra.
Ja, det synes jeg godt.
Og Anser spilte også bra. Så, så på dag to mot Wiesberger var Wiesberger klart bedre. Streelman vinner jo fortjent han nå, for han gjør ting bedre enn Victor, men på siste dagen var jo en skikkelig kul match å følge.
Ja, fordi vi var jo litt nede i hjørnet der, og så plutselig drar han fram godspill igjen. Hvor mye betyr det sånn spesielt fram mot Masters? Altså, jeg tenker at folk tenker kanskje, selvfølgelig når han ute, så begynner han å spille bra, men I det store og det hele her så er det jo årets kanskje viktigste turnering som kommer om en uke, og da er det veldig viktig, tror jeg, å få med den godfølelsen der fra siste dag.
Ja, ja, helt klart. Absolutt mye, mye lettere å gå inn i en treningsøke med den type avslutningsrunde da. Spille en god match, slå Anser som også spilte bra, ikke minst. Gjøre en god del birdies, få større deler av spillet til å sitte samtidig. Så det var et stort, stort pluss. Og det gjør det mye lettere å legge de to første rundene bak seg, og det har han jo funnet et eller annet, ikke sant? Og da kommer han til å jobbe videre på det i uka. Så det er kjempeviktig å få en sånn opplevelse inn i en treningsuke, hvor spesielt da før en enda større uke.
Ja, hvis vi skal peke på noe sånn, altså det var jo ikke så mye som fungerte for Victor de to første dagene, men hjernespillet var vel kanskje der det skralta mest?
Ja, jeg synes det så jo bare ut som det ikke var presist nok på, spesielt på hjernespillet. Drivingen synes jeg nok var bra nok til å kunne prestere bedre. Fikk han ikke gi noe særlig putter, havner litt sånn som jeg kjent blitt vant med å se Victor når det ikke går helt hans vei, at han havner litt langt unna pinnen og får egentlig ikke så veldig mange realistiske muligheter. Så det var vel litt det jeg satt igjen med, at hjernespillet liksom ikke blir helt godt nok. Han får ikke satt i nære nok og gir seg selv ikke gode nok muligheter. Og så i matchspill da, så blir man liksom, da taper man 2-1 da, hvis man ikke klarer å gjøre mer enn, eller så taper man 3-2 hvis man ikke klarer å gjøre mer enn 1 eller 2 birdies. Så taper man som regel hver eneste match, så det var, ja, det var nok en riktig analyse, det at hjernespillet ikke var helt der, så ikke helt presist nok ut.
Så da er det fokus på hjernespill frem til Masters?
Ja, det blir jo livsviktig da, på Augusta. Der er du nødt til å plassere ballen på riktig sted på gridene, og visse pinner kan du jo ikke, er du ikke nærheten å kunne sikte på. Du må sikte 5 meter til høyre eller 5 meter til venstre, og det er ikke sånn sikte litt venstre eller litt høyre, men du må sikte 5 meter venstre, og der må den ligge for at du skal ha en god putt da. Er du litt kort eller litt lang, så lukter det treputt med en gang, så det, spesielt hvis det er litt harde griner, nå var det annerledes i november når det var mykt, men der må hjernespillet være på, hvis ikke er du relativt sjanseløs.
Da er det bare å krysse alt vi har for at hjernespillet kommer tilbake. Nå må vi jo si at den siste dagen mot Anser, så var hjernespillet plutselig tilbake på nivå.
Veldig.
Så vi er sterke i troen.
Ja, det er også en viktig erfaring når han har fått spille VGC matchplay, kjenne hvordan det er, fått den erfaringen. Han kommer til å spille den turneringen der hundrevis, ikke hundrevis, men mange, mange ganger til. Så viktig erfaring å få med seg og se liksom det at okay, det er ikke noe rom for feil her når vi kommer til matchplay. Der må jeg være på fra start da. Hvis ikke så blir det tøft.
Så blir det tøft. Tøft blir det også for Kristoffer Ventura, som skuffet ganske mye, må man være ærlig å si, i Puttakana. Det var jo uten de 64 beste i verden, så var han fortsatt ganske langt under klare køtten, da, spesielt på grunn av denne åpningsdagen, hvor han går 4 over par. Nå det jo vanskelig å si alt for mye, når vi var jo ikke noe sånn tracker der og litt sånn, men jeg vet ikke om du har gjort deg opp noen formening om hva du sitter igjen med.
Nei, litt sånn samme melodi for min del da. Det blir høye tall, store feil som blir kostbare. Jeg kommenterte jo lørdag og søndag, og jeg synes egentlig at Punta Cana-banen kan være en bane som i utgangspunktet burde passe Ventura. Det litt plass der fra tid, det er mulig å slå skjevt. Så jeg litt overrasket over at han ikke fikk ut mer der, altså. Og veldig synd, for det der en gyllen mulighet. Og da blir det liksom, ja, det blir en sånn, om du misser køtten på Bay Hill eller Players eller noe sånt, det skjer med de aller fleste, men hvis han liksom skal komme topp 125, så føler jeg at han burde ha med seg noe fra en sånn type uke. Så ja. Definitivt en missed opportunity.
Ja, for der nevnte du det. Topp 125, altså. De som får fornyet spillerettigheter på PGA-turen, der Ventura nå faretruende nære og ryker ut. Han vel pluss minus 120 nå, er han ikke det? 121, et eller annet sånt.
Ja, han var i hvert fall projected 124 når jeg sjekket det.
Jeg mener at han ikke var så mye lenger ned enn 121, altså, når det ble talt opp, men det er noe så. Han er i hvert fall helt på bristepunktet.
Han er 124.
Ja, og Marius Torp, hvorfor blir da denne ukens Valero Texas Open potensielt den viktigste turneringen for Ventura denne sesongen her?
Ja, fordi nå blir det litt sånn cupfinalepreg for Ventura sin del. Så det blir tøft mentalt da, for nå vet han jo, han er jo fullstendig klar over hvor han ligger igjen, så når han får disse mulighetene da, sånn som Texas Open, som igjen en bane som han har klart køtten på tidligere da, og burde ha forutsetninger for å kunne gjøre det bra på, så er det veldig, veldig viktig at han tar muligheten. For jo flere uker det går med missed cuts nå, jo færre starter blir det igjen, og da ender det opp med å bli til slutt sånn at det ikke er flere starter, at du står der med en eller to starter igjen og må bli nummer to eller må vinne, og det er et press som liksom de færreste klarer da. Så vi hadde liksom håpet at med den starten at han skulle klare å på det tidspunktet vi nå være litt lenger oppe, kanskje være topp 100 og ha litt buffer, men det har han jo ikke nå da.
Nei, det er ganske...
Så det blir tøffere, og da blir det jo tøff mentalt å ikke tenke resultater. Ja. Når du vet hva som står på spill, og bare tenker på det du skal gjøre, det blir vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere nå.
Det var nok mange som tenkte etter de to topp 10-plasseringene der at, ok, nå er det var det. Nå får vi et år til med begge våre, men så enkelt er det ikke, altså.
Nei, så han må jo bare bruke sånn eksempelvis da, Joel Damon som vinner på Corrales, han må jo bare bruke han som eksempel. Han har mistet 6 av de 7 siste køttene, og virket helt borte, ikke sant? Altså nå har sikkert han følt at spillet har vært nærmere, men han har tross alt mistet 6 av 7 køtter. Så det viser jo Ventura da at det er veldig, veldig lite som skal til før det snur da.
Og så kommer det altså en ny reshuffle. Det var det derfor jeg også tenkte, nevnte dette med viktigheten av Valero Texas Open. Og, jeg tipper det er ikke så veldig mange som skjønner dette med reshuffle. Hva er det for noe?
Nei, da... Hva skal man si det her, da rokeres spillerne i den kategorien da. Den kategorien som Ventura er i. De 50, topp 50, topp 25 fra Korn Ferry og Korn Ferry Tour Finals. Der justeres eller rokeres rekkefølgen flere ganger i løpet av sesongen etter hvordan de har prestert, sånn at spillere som presterer bra vil havne høyere opp i den kategorien og da få flere starter. Den første reshufflen ble gjort etter Mayakoba, og da hadde jo Ventura spilt bra, så da var han jo høyt oppe. Så var det andre etter Genesis, da hadde det ikke skjedd så mye, og så kommer tredje nå, og så det nyen 30. mai, og den siste 11. juli. Vinner du, så forsvinner du ut da, av den så tas du bort, så per nå er han nummer 8, og har havnet ganske høyt oppe, men vil nok tape noen plasser nå når den reshufflen går. Hvis han skulle for eksempel misse køtten i Valero, Texas, så vil han dette noen plasser ned. Og det kan bety
at han ikke kom inn i turneringer.
Ja, jeg har sett at han har ligget sånn på reservekanten, ikke sant, og bikket inn. Da gjør jo det her at han bikker ut, ikke sant?
Så tenker jeg også at når sesongen nærmer seg slutten, så det gjerne flere av disse litt profilerte spillerne som har lyst til å spille turneringer, ja, både for absolutt. Å komme seg inn høyt opp på fedeskap-rankingen, men også for å i det hele tatt komme seg inn blant de 125. Der jo en del spillere veldig profilerte som ligger på kanten de også. Sånn, du har jo for eksempel Ricky Fowler nå.
Ja, helt klart.
Det tyder vel ikke ting på at ting snur for han med det første, da. Men det er... Nei, dette blir en... Dette blir en skikkelig knokkelkamp.
Ja, det blir det. Så må ta så derfor jo den kan jo Texas Open være veldig viktig at kanskje han får en topp 15 plassering, ikke sant? Og sånn sett han klarer å beholde sin plass i denne kategorien blant de hva det 47 spillerne som i den her nå cirka. 46 ja, spillerne som der nå.
Det ganske mye sterkere felt enn Uge her, så vi får se. Ja,
ikke sant? Så hvis han klarer å gjøre det ordentlig der da, så og beholder den plassen, så kan det være med å gi han et par ekstra starter da, og det viktig.
Veldig viktig. Ventura slår ut 21.10 norsk tid torsdag og 16.15 fredag. Jeg kan bare ta kjerta sendetidene, de da torsdag og fredag fra 22-01, lørdag fra 21.30 til midnatt og søndag fra 19 til midnatt. Dette da på Eurosport Norge frem til lørdag, og så Eurosport 1 på søndag, og så går jo Fisher Groups på Golf TV fra kvart over to torsdag og fredag og tippe fra noen under samme tid i helga. Valero Texas Open, jeg nevnte at det var et ganske mye sterkere felt, ganske mye mer kjente navn enn i Punta Cana, Marius. Hvordan ser ditt favorittskikt ut?
Jo, det definitivt et sterkere felt, det altså, så det blir spennende å se. Jeg synes jo
jeg kan bare ta kjapt pust, så jo da min elskede power ranking har da topp tre, John Speed på en, fjordårsvinner Corey Connors på to, og så har den Ryan Palmer på tre plass, og der jo også for eksempel navn som Kuchar, Scottie Scheffler, Tony Finau, Anser, Sibu Kim inne. Så det er ganske bra krutt her, altså.
Definitivt. Absolutt. Nok av krutt her. Så det blir spennende å se, altså.
Hvem dine big dogs?
Jeg, da røper jeg litt sånn vaffel etterpå, men,
ja, men det
jeg forstår at Speed der oppe, det ser jeg. Ja. Helt enig i den. Min magefølelse trekker litt i retning Anser, kanskje Scheffler. Det har vært tre strake førstegangsvinnere, hvis jeg husker riktig nå i Valero Texas Open, så ingen av de har vunnet, så kanskje blir det en fjerde. Så jeg har magefølelse på de to.
Jeg tror ikke Scheffler har utladet etter...
Nei, det tror jeg ikke. Han virker jo helt, han virker jo helt DJ i pappen, så...
Ja,
og så er det sånn typisk da, om det her, om Finau ender opp med å vinne, ikke sant? Uka før Masters, veldig få som vinner uka før, og så går og vinner en major. Typisk sånn Finau-turnering, ville jeg også tenkt. Og så håper jeg og heier på Ricky Fowler, men... Der tror jeg ikke det skjer så mye, men...
Nei, altså, jeg så faktisk bare kjapt nevne når det gjelder Fowler, at før Dustin Johnson trakk seg, så kunne han komme inn i Masters med seier, men når Dustin Johnson trakk seg, så sank denne, kall det poeng-ranking-greie, altså hvor mange poeng du får på verdensrankingen hvis du vinner. Og da nytter det faktisk ikke med seier heller, for...
Han kommer jo inn, hvis han vinner Texas Open og ikke allerede er kvalifisert til Masters, så kommer han inn.
Ok, så han vinner uansett med seier, altså?
Han kommer i Masters hvis han vinner Texas Open, da får han plass. Fordi det alle turneringsvinnere fram til Masters får en plass i Masters, så...
Jo, men altså, Damon får jo ikke det.
Hva sa du?
Damon plass. Jeg leste at han ikke...
Hvem da?
Kanskje. Damon.
Nei, men Damon, det jo mindre turnering.
Ja, ok. Ja.
For alle er jo en sånn turnering på siden av VGC, så den har ikke en plass i Masters.
Nei.
Akkurat som Puerto Rico-turneringen til når Victor vant da.
Ja, nei, men da det ikke verre for en
så turnering. Så det seier eller ingenting for Fowler hvis han skal spille i Augusta.
Ja.
Så, nei, men det, så har du de ringrevne som jeg tenkte på. Charlie Hoffman, Zach Johnson kan blåse en del på den banen der, så de spillerne kan jo også Charlie Hoffman har vel, vel en av de beste noensinne turneringene her. Så,
ja.
Ja, nei, jeg, men jeg trekker magefølelsen min sier, en, sier at Scheffler Ansu er...
Da begge de to på fans vi lager rett.
Ja, veldig... min lineup der per nå Scottie Scheffler, Abraham Ancer, Tony Finau og Ryan Palmer.
Ja, da har vi faktisk bare... Nei, vi har to. Jeg har Spieth og Siwoo Kim med.
Ja.
Da har jeg Ancer og Palmer. Scheffler og Finau på... På benken. Jeg har lyst til å trekke frem et par andre navn.
Ja.
Bare sånn som jeg har litt magefølelse på. Jeg har faktisk ny, litt sånn bra feeling på Brendan Steele.
Ja.
Etter han nesten tog meg hjem med andreplassen i, eller tredjeplassen var det kanskje, i Honda. Mm. Og så Brendan Grace, som er har to topp 10-plasseringer siste to turene. Han har jo allerede vunnet i år, da. Men Puerto Rico Curse eksisterer jo ikke lenger.
Nei, det er sant. Det er sant.
Og, nei, og Chris Kirk også, som igjen leverte ganske bra. Ganske bra i Honda, og har veldig god record i, i Texas. Vi skal snart til våre første spalter til å runde av denne første delen av podcasten, men Marius, det jo, vi var jo så vidt inne på det forrige podd når du snakket om Caroline Stormo, var vel det? Det rører seg utenfor PGA-turverdenen også, og det fikk vi virkelig merke denne uka her, fordi det var jo ikke Victor Hovland og Christopher Ventura som var på alles lepper, spesielt torsdag og fredag.
Nei, det var en annen Kristoffer. Kristoffer Reitan fikk det virkelig til å stemme i denne Europatur-turneringen i Kenya, den andre av to på rappen der. Leverte strålende golf og viste fram det skyhøye potensialet som han også har, og gikk ut søndag i, i ledeball faktisk.
Ja, det gjorde han. Det var jo... det var jo en ganske ganske morsom utvikling på turneringen. Han gikk jo 200 første dagen, gjorde jo en del birdies som er vant. Han er jo litt sånn som Ventura akkurat der. Han gjør mye birdies, men også mye bogeys og dobbles. Dessverre, men så fikk han rett opp i mye på onsdagen. Gikk vel 600 der. Og den torsdagen var jo helt ellevilt. Da var han 8 under etter de 11 første. Og da leder han alene.
Ja.
Og så røynet det litt på i 3-4 hull der, hvor han gikk 4 over faktisk, men så avsluttet han veldig bra. Og da var han jo nummer 2 delt andreplass før, da, før siste dag, men det ble jo litt sånn antiklimaks ganske kjapt. Jeg vet ikke om du har gjort deg opp noen tanker om hvorfor det aldri ble spennende på siste dag.
Ja, altså to kjappe tidlige bogeys er jo grunn 1 til at det ikke ble spennende. Men det virket litt nervøst ut på søndagen, og det er forståelig, eller på siste dagen mener jeg. Det var jo også forståelig, for det første gang man går i en ledeball på Europaturen, og da vil man kjenne på andre nerver, et annet press, andre følelser, og det er en ting som man må oppleve for å kunne mestre og lære seg hvordan man skal kontrollere nervene og så klare å tenke på de riktige tingene. Da. Han klarer å snu runden ganske så bra etter hvert, da, etter en litt tung start, men får du ikke helt til å stemme på en dag hvor veldig mange andre gikk mye under par. Så en veldig viktig erfaring for hans del, og ikke minst veldig viktig motivasjon til å jobbe på det han har jobbet på, for han har endret og jobbet med spillet sitt nå en periode, og vært klar på at det kommer til å ta tid, og da er det jo superdeilig å få en sånn bekreftelse på at ok, potensialet er der, jeg trenger bare jobbe videre på dette for at det skal bli mer stabilt og tryggere, sånn at neste gang når han er i den situasjonen, så kommer han til å være enda tryggere på at han det han har er trygt og godt, og at han kan stole på det 100%.
Absolutt. Jeg var jo litt i snakk med Kristoffer etter den torsdagsrunden, da, før siste dag, og da svarte han altså at det var deilig å få i gang momentum. Puttingen var enormt bra, innspillene var bedre enn de har vært. Ballstrikingen må generelt opp et lite hack om man skal være på det nivå han ønsker. Puttingen kommer ikke alltid til å kunne hjelpe han like bra som han gjorde den torsdagen, så da behøver han litt, et litt sterkere fundament på ballstrikingen, og et steg I rett retning det definitivt, sa han da før siste dag, og at ballstriking on fleek, det så jeg jo også I etterkant, så var faktisk Europa-turen ute, og viste du at det var faktisk Reitan som hadde den lengste driven I Kenya, og det jo klart at du kan jo slå langt, men det, du må jo slå rett også, og det kanskje det som har vært litt problemet tidligere.
Ja, ikke sant? Det hjelper jo, lengde hjelper, men det hjelper jo ikke hvis du bare slår den I skogen, ikke sant? Så du må jo ha en viss form for presisjon der også. Og det nok sikkert det han mener litt med jernslag, for det var jo det de tidlige bogene, blant annet på det par trehjulet tidlig, så kommer det en bogge som ikke skal komme på et 130 meters par trehjul. Så det nok det han sikter til, litt til med jernspillet, da, at det må være skarpere, ikke sant? Det må være mer presist. Men at en sånn type uke gir bekreftelser på det man gjør og jobber med riktig, og det veldig viktig for en spiller som Kristoffer, da, som I den fasen han I nå, hvor han ja, egentlig henger litt mellom Challenge-turen og Europa-turen, kommer sikkert til å prioritere Challenge-turen så mye han kan, og så ta muligheten han får på Europa-turen, og da det viktig å ha disse, få disse positive opplevelsene på at det du driver med riktig, sånn at det, treningsarbeidet blir enda enklere, og det blir lettere å motivere seg, og lettere å fortsette å jobbe på det, da, for det kommer jo til å ta tid når man gjør litt endringer, sånn som han har gjort, så da, så veldig, veldig gledelig å se, for igjen, en spiller med, med skyhøyt potensiale, veldig lik Ventura, litt sånn I spillertype da, har evnen til å gå kjempelavt, men må jobbe med stabiliteten, og jobbe med erfaringen, og bli smartere, og spille på seg erfaring da, så blir sånn, eller blir tryggere, spesielt I sånne situasjoner.
Det jo da, knappe tre uker til Challenge-turen starter opp, og da har vi jo ikke både Reitan, ikke bare Reitan, men også Kofstad, Krog Johannessen, Bertheusen.
Ja, mange som kommer til å bite fra seg der.
Det vel en eller to til, som jeg ikke kommer helt på nå.
Arnøy.
Arnøy, ja. Nei, det gror godt, og så hadde det jo vært kult om en eller flere av de tok steg opp på Europaturen, og potensielt da, inn med de to store.
Ja.
Ja, skal vi bare si at det var nok?
Ja, skal vi ta konkurransen da.
Ja. Ja. Og så må du hadde med konkurranse forrige gang.
Ja.
Det må vi huske denne gangen og ja, annonsere.
Ja, og du plukket jo vinneren greit. Din store, store favorittspiller.
Stemmer det.
Cameron Smith var det vi var ute på, denne siste hintet med den rekorden I en major, da, det jo det at han gikk Masters I november på, hvor han hadde alle fire runder på 60-tallet, og var første som gjorde det noensinne. Så,
uten å vinne.
Så, uten å vinne virkte nok også, ja. Det sant. Så det var ganske utrolig I seg selv. Så da vi plukket ut en vinner av de svarene, det var veldig, veldig mange som skjønte at det var Cameron Smith. Den jeg har plukket ut som ble loddtrekket ut, det var Adrian Berntsen Røseth.
Ja, det navnet tror jeg har sett på Twitter før, så det...
Ja. Så det Adrian Berntsen Røseth kan gjøre å sende meg en melding, direkte melding på Twitter, så skal vi få sendt og gå en hemmelig liten premie til Adrian.
Da, det var det. Da var det Birdie og Boogie da. Jeg kan begynne med Birdie, den går til Joel Damon. En av de mest populære skikkelsene på toren som vant på ganske dramatisk vis I Punta Cana, det må sies han godeste hjemmehåpet jeg husker ikke helt hva han hette som
Rafael Campos
der den pøtten lipper ut og han tar omtrent salto på grin
jeg var sikker på jeg satt og kommenterte jeg var helt sikker på at den var I
ja
den pøtten til kampen, det var helt utrolig at den ikke gikk I.
Ja, det var ganske, ganske utrolig. Men Joel Damon, han kom med en liten lovnad, han. Når han var, det var ikke bare det at han vant I hyllene litt for den her, og jeg skal bare ta og høre den kjapt.
You know, you think about it when you lay it, you know, in bed at night, you think about it maybe in the morning, but out there, I was really, shockingly, I was thought, you know, I was in control, or so I thought. hadn't let us in, and it's been a rough start to the calendar year. Golf was really hard for me these last 7-8 weeks, and to turn around, 7 of 8 missed cuts to this is it's pretty incredible. I owe a lot to a lot of people. My dad, obviously, is the best. Rob Rochelle back home, my coach, he's been awesome. This is for you guys. Hopefully back home in Lewis and Clarkson, your party and Mesa Country Club boys, open up the tab. I'll be home next week. And this is unbelievable.
Open up the tab. I'll be home next week. Det er en vinner etter min ånd. Jeg kan vel, med uten å ha sett vinnerintervjuet til Billy Horschel, så kan jeg i hvert fall si at det sa ikke han etter han vant.
Nei, det tviler jeg ikke på.
Ja, who's your guy?
Bubba Watson.
Ja.
Han får min birdie fordi at etter sin match mot Patrick Reed i VGC Matchplay, så kommer altså Bubba med en så deilig kommentar. Og sier da, on the first tee, Patrick Reed asked me if we're still going to be friends after this. Og da svarer altså Bubba Olsen, I was like, are we friends? Og det jo så nydelig.
Ja, det helt
vanvittig. Helt topp stjerne. Det er nesten sånn han blir faktisk immun mot å få bugger videre, med en sånn kommentar, Bubba Watson. Det var... det er varmet hjerte, å se sånn kommentar. Og de, ja. Nydelig.
Ja, nei... dette blir nok første eneste gang at min bogey går til en spiller som har vunnet en turnering i uka som gikk, men jeg klarer ikke å komme under Billy Horschel, han får min tredje bogey på 4 uker. Og grunnen til det er rett og slett måten han framstår på i intervjuet. Jeg tror det var etter kvartfinalen på lørdag, der han ekstremt ydmykt bare melder at there's a lot of hardworking guys out there, but I'm probably the most hardworking one. Eller, jeg tror ikke han sa probably engang. Jeg tror han sa, but I'm the most hardworking one.
Ja.
I'm a grinder. Jeg husker ikke ordet hva han sa, men jeg bare kjente at den lørdagstakoen kom opp igjen. Så takk til Billy.
Takk til Billy. Jeg gir min til Matt Kuchar. Ikke bare ødela han min vaffel, som jeg hadde så god følelse på speed.
Ja, det hadde jeg gjort.
Ikke bare gjorde han det, og ikke bare er han en gjerrig knark, men han er jo en sleipe nå. Jeg likte ikke måten han vinket med seg publikum på hull 16 der for å lete etter ballen mot Spieth, hvor han liksom skal ha med seg 15-20 stykker til å lete etter ballen og sånn tråkke ned gresset oppi der, og liksom, nei, det var, jeg likte ikke helt den måten, bare sånn, come on guys, wanna help look for my ball, come on. Og så fikk han i tillegg en litt sånn småtvilsom dropp for det scoreboarden. Altså, den jo innenfor reglene, men det sånn... Han hadde et svært tre i veien, så han hadde jo ikke kunnet slått der uansett. Han hadde jo... Så det jo en sånn dropp som alle får, men... Så det ikke noe han gjør ikke noe feil, men han hadde aldri kunnet slå den retningen uansett, for det var et stort tre foran han. Så da får han å droppe seg nedover i bakken, opp og gjør par, og så misser jo Speed en kort putt på samme høl, og så vinner han på 18, så det var litt sånn... kvalmende avslutning der. Så da kan han få med seg bogey med Kuchar, så er han en kjip type i tillegg.
Han er ganske døll.
Han er ganske døll.
Altså, det er ikke så mye mer å si enn det.
Nei, han er ja, Kuchar Horschel i finalen, tenk på det, og det hadde vært også.
Så det er...
Ja. Nei, han er snork.
Ja. Ja, så var det bogey da. Jeg sliter litt med den. Nei,
Vaffel.
Vaffel, mener jeg. Så var det Boogie. Selvfølgelig sleit
ikke. Boogie sleit ikke med.
Den sa seg selv.
Den sa seg selv.
Ja, faen. Du kan begynne.
Ok. Answer.
Det var vel... Ja, jeg begynte faktisk forrige uke.
Ja, da går jeg på Abraham Answer.
Ja, jeg går på Ryan Palm.
Ja, det er han eller Scheffler for meg, så...
Ja, jeg... Ja.
Jeg var jo i en liten periode sikker på der når Spieth var opp mot Kuchar, og Griot ledet på Punta Cana, tenkte jeg, skal det bli dobbelt vaffel? Men det jinxet
jo ikke. Ja, det var sjukhus. Det var vel jeg som jinxet den.
Ja. Det... Nei, jeg sier det. Jeg sier det, Abraham Answer.
Ja, jeg sier Palmer, det var liksom bare gutt instinkt. Så jeg håper Scheffler er litt uggen etter 7 matcher siste uke. Da er det ikke så mye mer å si da, Marius, enn at vi offentliggjorde, eller vi gikk ut og annonserte en gjest denne uka her.
Ja, stemmer.
Annie Sunesson, det er en dame som har vært gjennom mye.
Ja, hun har altså gått caddy for Nick Faldo på 90-tallet. Han var dominant og vunnet 4 majors. Hun har vunnet Players med Stenson, gått caddy for Garcia, Scott, en av de mest meriterte caddiene i hele verden, som sitter på ganske mange stories og ganske mange mye kunnskap, så det var interessant å høre på, veldig interessant.
Kan du, for de som sitter litt på hjernen og tenker, ah, skal jeg høre på videre nå, eller skal jeg slå av? Hva har du å friste med?
Hun har masse inside på hennes karriere, hvordan det var å jobbe med Nick Faldo, hvordan det har vært å jobbe med Stenson, hva hun tror om Victor, hva hun tror om Victor framover, hva hun tror om Ryder Cup, hva hun tror om denne Bryson-debatten. Så vi toucher inne på nesten alt mulig rart, altså. Så hvis man er interessert i å få litt inside information fra en som virkelig har vært inside the ropes, så blir det ikke så mye bedre enn her.
Nei, jeg er i hvert fall solgt, så får man at det gjelder dere andre også.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fanny Sunesson, tusen takk for at du med oss på vår podcast.
Ja, kul å være her. Jeg lysner jo på den ibland.
Ja, jeg ble veldig glad når vi fikk høre det. Det jo veldig hyggelig å høre. Ja. Vi har jo vært litt heldige og møttes et par ganger på Players og Masters, og jeg har jo fått se og vet jo hvilken standing du har, men det ikke så mange som tror jeg klar over at du har en ganske så stor og lang og meritert karriere bak deg som caddy på PGA-turen og Europa-turen.
Ja, jeg hadde turen å få litt bra år der. Jeg gikk 25 år på turen, og det var helt fantastisk. Det gikk jo nesten 14 år åt Nick Faldo. Mm. Gikk 3 år innan på turen, och sen frågade han mig, och då var han nummer 1 i världen och hade vunnit 2 majors, och sen så det var ju jättehäftigt, och så fick jag gå till honom, och det gick ju bra, vi passade bra ihop och så, och sen så fortsatte jag gå med honom hela 90-talet kan man väl säga. Mm. Och sen gick jag ju 5 år med Henrik Stenson och gick med lite andra mellan, och sen har jag hoppat in lite här och där och fått komma tillbaka till lite bra tävlingar. Jag gick åt Adam Scott på Carnoustie och så. Och sen, så att caddy-yrket var fantastiskt roligt.
Men det är många som, för vi liksom snackar mer om alla de spelarna och erfarenheterna du har, så är jag lite intresserad och vite lite mer vem Fanny Sunesson är. Hur kom du in i golfen? Var är du från i Sverige? Litt mer hvem Fanny Sunesson er.
Ja, nej men jag växte upp i södra Sverige, Karlshamn, och mina föräldrar spelade golf. Så att jag fick min första golfklubba var en liten, ja, en järnfemma, och då var jag 6 år.
Mm.
Och sen när jag blev tonåring så då fick mitt golfintresse, då startade på riktigt. Då ville jag verkligen spela, ja men jag ville spela golf hela tiden. Mm. Så att jag stod på rangen hela tiden. Det var ju lite andra tider då.
Ja.
Det är ett tag sedan. Så att man såg, jag tror inte jag såg min sving på video på flera år. Det fanns liksom inte då så länge sedan. Men sen så spelade golf. Massa golf. Det var det jag ville göra. Och skulle på college egentligen. Jag skulle åka till Texas Tech, Lubbock. Men så skadade jag mig ett knä när jag åkte skidor, och då blev det uppskjutet. Och då började jag gå caddy. Så att, men golfen för mig har alltid varit väldigt stort. Jag åkte runt i Sverige och spelade tävlingar som junior och var med i obstruppen för landslaget, om man säger.
Ja. Alltså det var ganska bra.
Jag var okej.
Vanskelig spørsmål att svara på, men
nej, men det var rätt kul. Jag fick spela, jag fick invite till en proffstävling i Sverige för damer då i Falun, tror jag den gick, och då fick jag spela med Alison Nicholas.
Ja.
Hon hade ju vunnit damernas British Open det året, tror jag. Och jag kommer ihåg att när jag kom av första varvet, då hade hon skjutit 71-72 kanske, och jag hade skjutit massa mer, jag kommer inte ihåg faktiskt exakt, men jag kommer ihåg att jag hade massa fler slag än hon, men jag insåg att jag slog ungefär, jag kunde slå sådana slag som hon gjorde, men hon skårade mycket bättre. Så det var nog första gången som jag riktigt tänkte på det här med scoring, att det spelar ju inte riktigt, alltså du måste också ha huvudet med dig.
Ja.
Så det är den stora skillnaden.
Så är det väldigt många som säkert lurer lite på vad du har gjort, vad du har gjort nu efter du har varit caddy. Sist gång du gick caddy var väl Master 2019 när du gick för steppet in för Henrik, var det inte det?
Ja, det stämmer det. Det stämmer det, ja.
Vad är det du har drivit efter du liksom slutat aktivt då som caddy, och vad gör du för det mesta nu?
Ja, jag jobbar med C-more, så jag gör som Faldo och jag. Vi trodde väl aldrig vi skulle göra, att vi skulle bli media, men det är vi nu. Så att nu är jag expertkommentator på C-more Golf i Sverige. Och sen så, jag började coacha någon gång på 90-talet, lite med svenska landslaget och sådär. Så att jag har coachat en hel del. Jag coachat med tyska landslaget, svenska landslaget då, och kinesiska landslaget faktiskt i golf då. Och det var så jag träffade Martin Keimer. Så jag jobbade som coach för honom nästan i 7 år.
Mm.
Och så jobbade jag som mental coach för ett fotbollslandslag.
Ja.
Kalmar FF i Allsvenskan. Så det var också väldigt kul. Så jag har gjort lite olika saker. Så lite coaching, det håller jag fortfarande på med.
Vilka egenskaper är det som du känner att du kan, när du har coachat sånt som Kalmar och fotbollslag och sånt, vad känner du att du har varit, vad har varit så unik med golfen som känner att du har kunnat lära till fotbollsspelare då?
Ja, men om man säger, det var ju en fråga jag fick, att det var så olika, att det var olika sporter. Men egentligen så är det väldigt mycket mer likt än olikt. Bara det att golfen är ju, tycker jag då, det här är ju varning för mina tankar då. Men mina tankar är att golfen, där är det väldigt framåt med sportpsykologin. Alltså där, det är en sån mental sport. Man har mycket tid att tänka, de flesta spelarna här har på något sätt arbetat på sin mentala styrka eller haft lite naturligt, lärt sig själv. Det finns ju det. Men i många andra sporter, bland annat i fotbollen skulle jag säga, där är det inte så vanligt. Det är en sport där man inte hinner tänka mycket när man gör saker och ting. Men för den sakens skull så kan man ju ha strategier för hur man tacklar stresshantering. Det är väl det som jag tycker är det mest intressanta. Stresshantering just vid tillfället när man ska prestera. Det är ju det jag har varit med på och lärt mig av. Och jag har ju sett spelare som är fantastiskt bra. Men när de väl ska prestera vid det ultimata ögonblicket så låser det sig. Och det är ju lite som en vanlig amatör som ligger under handikapp och 2-3 hål kvar att spela. Och så gör man bort sig sista hålen. För man fokuserar på kanske inte missa. Vilket, jag kan prata länge om det.
Ja, men det är många som känner sig, det är många som känner sig i och spelar bra och då får det stoppar helt då de sista 3-4 hullen. Det tror jag många amatörgolfare kan känna sig in också.
Ja, men det är ju en intressant och det är just stresshantering. Och det tänker jag, om det gäller fotboll eller golf, det spelar ingen roll, men det är ju olika moment. Det gäller ju att jobba på något, tänker jag, som man kan göra. I fotboll till exempel, en spelare som ska göra mål, vad tittar den? Ofta ser vi spelare skjuta på målvakten, målet är ju rätt stort.
Ja.
Men vad tittar den spelaren då? Om det är så enkelt att när den spelaren blir stressad så tittar den på målvakten, ja, då är det mycket svårare att inte skjuta på målvakten. Det gäller att titta i krysset till exempel. Det är bara, sen är ju allt individuellt, men det är
inte så många som törr att göra det kanske.
Nej,
det känns tryggt att se på keepern.
Ja, precis.
Men ja, mot tillbaka lite caddy, din caddy karriär, för den är helt fantastisk när man ser lite tillbaka på det. Men hur var det liksom, vad med caddyyrket var det som var attraktivt för dig? Vad var det som gjorde att du ville fortsätta och söka efter en karriär som caddy då?
Ja, men jag egentligen så sökte jag inte efter karriären, utan det blev bara så. Jag älskar att vara ute, älskar golf och älskar att ha chansen att vinna. Och det var ju fantastiskt att vara på de här fina golfbanorna och kunna hjälpa till och vara på plats och kanske ha en chans att vinna en tävling med sin spelare då. Så att det var bara hela tävlingsmomentet och vara utomhus och många facetter där, gilla att resa också. Så att det var ju jättehärligt jobb.
Så jag har hört en historia, var det en spansk spelare tror jag som du startade för?
Ja, det stämmer.
En José Rivera, stämmer det?
Ja, stämmer.
Ja, riktigt. Och så hörte jag en historia att han kvalificerade sig för Ryder Cup, men så tog han inte med sig dig som caddy.
Ja, det stämmer det. Jag var heartbroken.
Ja, hur var det när du jobbar ett helt år för en ting och så ja, var... ändrar man det i sista liten när man är ett så gott team då?
Ja, nej, det var jobbigt. Det var jag och så var det Ole Estabell som också tog sin manager. Det var en gratis resa på den tiden för att komma till 87 då, för att komma till USA. Nej, det var väldigt jobbigt. Jag kommer ihåg att jag gick en liten tävling i Hoylake, gick och caddy på istället då för Ryder Cup och tittade på kvällarna på golfen. Det var svårt. Jag var väldigt ledsen och det var känsligt. Och veckan efter så var det Dunhill Cup. Det var en lagtävling då i St. Andrews.
Ja.
Tremannalag, landslag kan man ju säga då. Och då skulle jag gå caddy åt honom där och satt och väntade utanför hotellet, Ölkås Hotel. Och så kommer Rivero och han kommer in i bilen, eller kommer med bilen, och jag känner bara hur tårarna bränner bakom ögonlocken. Och, så. Och då bestämde jag mig att men jag ska gå caddy denna veckan, men sen så lämnar jag dig. Så det gjorde jag. Så jag lämnade honom. Jag kunde inte... jag var för känslig. Men nu efteråt så är jag väldigt tacksam att han faktiskt inte tog med mig. För att om han hade tagit med mig så hade jag antagligen gått åt honom i flera år.
Ja. Ja, for det som skjedde senere var jo, man kan jo nesten kalle det da en blessing in disguise med tanke på hva som, ja. Hva som kommer veldig kort tid etter da.
Ja, precis. Jag menar bara nästa Ryder Cup 89 så gick jag caddy åt Howard Clark och då fick jag vara med min första ja. Ryder Cup och sen 90 fråga fall de med om jag skulle gå och då fick jag ju gå flera Ryder Cup så att, så på ett sätt så jag är fortfarande vän med Rivero och han har coachat spanska landslaget och jag har träffat honom ute på tävlingar och nej jag är väldigt glad i honom och tacksam att han ja. Kanske tack vare honom som att jag fick gå åt Nick faktiskt.
Ja, för hur är det för i 1990 så är Nick Faldo världens bästa golfspelare. Hur är det att få den telefonen från om man ska sammanligna då så är det ju som i 2005 så är det som att få telefon från Tiger Woods och sisper liksom kan du vara intresserad av att gå caddy för mig?
Ja, det var helt otroligt. Jag var ju ja men jag var ju egentligen chockad. Jag kunde inte fatta det. Det var jag kommer ihåg jag sprang hem till hotellet där jag bodde nära spelarhotellet då till mitt lilla hotell och sprang dit och så och det var ju tiden innan mobiltelefoner eller datorer ja. Så att, ja, jag ringde från hotelltelefonen, kostade massa, det hade man inte råd med egentligen. Jag ringde direkt till pappa och pappa svarade då. Och pappa, jag ska gå caddy åt Nick Faldo. Och så alltså blev det. Jag trodde ju inte på det förrän jag satt i taxin. Och taxin körde in till deras hem då. Och, så att det var jävla häftigt att få chansen.
Ja, hvordan var liksom da, det går litt rykter om, eller ikke rykter, men det går masse historier om hvordan Faldo var som spiller, krevende, detaljorientert. Du som kjenner han kanskje bedre enn noen andre, da, hvordan var Nick Faldo som golfer og som arbeidsgiver, da, som han blir for deg, eller sjef?
Ja, men det var fantastisk. Han var absolut veldig detaljerad, og han er perfektionist, men det er jeg også, så vi funkade veldig bra, og det var fantastiskt att jobba åt honom. De åren han har blivit en väldigt nära vän. Jag känner nog för honom som en bror skulle jag tro. Mm. Han är nästan som en familjemedlem. Mm. Och spelare, han var ju helt fenomenal. Jättebra känsla, förelse på alltså förslag och jag gjorde någon inspelning med honom faktiskt förra veckan och då pratade vi lite om då ställde de från Asien då ställde de lite frågor så sa vad vi hade i baggen så sa ja. Han vi hade mycket handskar han hade en hel påse med handskar och han hade så bra känsla så han fick ju specialgjorda handskar och han kunde känna om skinnet var bara pyttelite större så han hade olika handskar för varmt väder, kallt väder träningshandskar, tävlingshandskar och så behöll vi dem länge så att ja, det... dagen var tung.
Ja, det kan jag tänka mig. Det är speciellt att där känner man ju lite vad som går i det att vara en av världens bästa i en sån idrott då. Men märker man skillnad på att gå caddy för Nick Faldo och för exempel José Rivera?
Ja, men alltså jag har aldrig jämfört några spelare utan jag tog alla alltså det är individuellt. Jag tror att jag har haft nog det har nog varit bra för mig att jag inte har gjort det. Klart att det är skillnad, men det är skillnad på alla spelare jag har gått åt. Nick, alltså självklart var det ju skillnad både som personer och som spelare, alltså som golfare. Och Nick, jag menar han var ju en av de bästa. Mm. Hans känsla när han var som bäst var ju helt otrolig. Alltså hade han en järnåtta i hand, ja men då tänkte vi definitivt birdie. Och ofta när han var som bäst så hade vi två gimmies per varv. Alltså ja, riktigt korta. Mm. Slog upp dem till en fot. Hans distance control var outstanding. Alltså riktigt bra.
Du har ju gått lite för gott så ja en för dem Scott och nog för Garcia och Stenson och så är det liksom någon spelare du har gått för hvor du bara tänker när du första gången du möter eller första gången du ska ut och träna eller spela en runda där du tänker bara wow, det här är helt otroligt.
Ja, alltså Henrik Stensson är ju också en av de spelarna som är. Han har ett slag som många andra inte har. Alltså han kan slå bollen högt, han kan stanna bollen. När jag gick åt honom så var han ju, det var inte många som kunde slå sådana slag. Och han är definitivt riktigt bra. Och sen när jag gick åt Adam Scott, då var jag också jätteimponerad av hans slag, hans hjärnslag. Wow! Och han svinger ju, jag menar, det vet alla som kan lite om golf vet ju att han svinger klassisk och jättefin, men oj vad han slog bollen bra alltså.
Jag är lite nyfiken på, för det här tror jag det är väldigt få som får uppleva då, men det är ju liksom speciellt i Masters, The Open också, som då var det 4 majors som du har varit med att vinna samman med Nick Faldo.
Ja.
Alla lurer ju på en ting, för det är väldigt få som får lov att uppleva det, och det är hur det är att vara mitt uppe i en segerskamp, speciellt på augusta och speciellt på de sista 9 på augusta. Men hur är en typ som Nick Faldo, sån energimässig, nerver, vad pratar man om? Är man egentligen bara bägge två nervös och inte vill göra fel, eller hur är hela den dynamiken då?
Nej, definitivt inte bägge två nervösa och inte vill göra fel, för det är, jag tror när man är i en sån situation så är man så inne i nuet, och det är det som jag har lärt mig med min coaching, att vad är nuet är ju det som är nyckeln. Och då är alltså, det är precis som att Nick och jag är en då när vi är ute på en sån, och då är vi i vår bubbla.
Mm.
Och bara gör vår sak, och mitt jobb då är ju att hålla honom i sitt ultimata tillstånd och kunna prestera, och det är ju alltså, så det beror ju på situationen, men jag blev, om han började gå fortare, vilket kunde vara kanske tillfälle att man började gå lite fortare, så lugnade jag ner honom och fick honom att kanske gå lite saktare, och så vi inte står och väntar länge på slag och sånt, och se till att ja, Nick då i detta fallet, eller vem det än är, att de dricker, se till att de inte glömmer att dricka och äta kanske, för det är så lätt att man glömmer det, och det är viktigt att ha rätt både vatten och mat och så att. Men det är ju grymt härligt. Men man är så fokuserad i nuet. Så att det är väldigt mycket fokus.
Ja, sista 9 på... Det är 2 Masters du var med att vinna med Faldo, stämmer det?
Ja, stämmer.
Nu är det ju bara halvannan uke till vi är där igen. Eller 2, ja. Nästa uke så börjar du igen.
Ja.
Hvordan var de? Hvordan är upplevelserna av att vara en caddy på Masters som kanske är den största golfturneringen i världen då?
Ja, men det, jag älskar ju The Masters. Alltså det är en av mina favorittävlingar och favoritplatser. Så att bara få vara på banan och är helt magiskt. Men när man är där och man säger de här 2 vinsterna, så är det ju, då är man i nuet. Och för mig är det fokus på nästa slag och fokus på detta. Hur långt har vi? Vad ska min spelare slå? Vad är vinden? Det är inte några andra tankar egentligen, bara försöka få min spelare att vara så i sitt tillstånd som är perfekt som möjligt. Men det är ju alltså, när jag gick åt Henrik nu för några år sedan, jag njöt av varenda minut bara att vara tillbaka. Det var ju fullt fokus då också, men då när jag bara gick från, alltså när jag inte var fokuserad på vad vi skulle göra näst, då var det bara njutning, för jag älskar att vara där.
Ja, för då kombinerade du caddy och tv-jobb, husker jag.
Ja.
Så det må ha varit en ganska stressande uke för dig. Det var först caddy för Henrik, så tillbaka på tv och så ut och göra förberedelser för nästa dag.
Ja, det var jag sov gott på natten,
kan jag tänka mig.
Ja, där fick jag jobba hårt. Men det var kul.
Ja, det kan det. Men det är ju väldigt många frågor jag får också med tanke på rollen med att vara caddy då. For jeg tror kanskje ikke mange forstår helt hvor mye forberedelser, hvor mye tid og hvor mye ting som går ned I å faktisk være caddy. Det ikke bare å ta baggen på skulderen og så se I en bok. Det veldig, veldig mye mer som går med det.
Ja, det det. Men på masters nu, vi pratar ju om masters, så ja. Där så har jag såklart, om jag går caddy så har jag gått banan innan och vet precis hur banan ser ut, hur långt det är överallt och har min yardagebok. Så där får man en bok och så lägger till och kollar och lägger till lite olika mått kanske och sådär. Och sen inför varje varv så går jag ut och tittar på pinnarna innan på morgonen. Så att man är ju där ute mycket på banan. Och sen är man ju med spelaren såklart när de värmer upp och när man tränar efter och sådär. Och är på träningsvarven när man är med på träningen hela tiden. Så det är ju, man spenderar några timmar där på banan, det gör man. Så försöker man ju hjälpa spelaren, det beror ju på vem man jobbar med, men man kanske hjälper till med swingen, ofta så är det ju en swingcoach på plats, men swingcoachen kan inte alltid vara, nu är det kanske lite andra, de får väl inte vara innanför bara på söndagen tror jag.
Ja, det kan väl stämma att det är lite att, andra regler ja.
Precis, så då är man ju lite hjälp med swing kanske och sådär också.
Så jeg litt nysgjerrig på, vi har snakket veldig mye med Viktor Hovland I det siste da, om den, han har jo litt, slengt seg litt på denne Bryson-utviklingen, hvis man skal kalle det det. Du har jo vært med da fra Faldo sin dominanse på 90-tallet og sett, eller tidlig 90-tallet, og sett hele den utviklingen. Jeg litt nysgjerrig på å høre dine tanker om den utviklingen vi inne I nå, da, med mye hastighet og mye fokus på det, og slå langt, og så ser man jo spillere som Billy Horschel vinner matchplay, så det jo mulig for veldig mange, men jeg litt sånn nysgjerrig på dine tanker på den utviklingen.
Ja, nei, men ja, altså, golfen, den har jo utvecklats långsamt framåt til at slå längre. Og det klart spelarna, om man tittar på, om man skulle ta en average spelare idag och jämföra med 20 år sedan och 10 år sedan, så skulle jag tro att spelarna idag är ju mer fit. De är ju mer atleter, de tränar kanske mer på rätt sätt, de vet vilka muskler som ska tränas, vilken speed de behöver ha I musklerna och allt sånt där. Och det, alltså jag tycker, det är ju svårt, tåget har ju lite gått för några banor, som Westchester till exempel var en klassisk bana, den blev för kort, det gick inte att göra den längre. Där har ju tåget redan gått för vissa banor, men att spelare vill slå längre, jag är ju inte förvånad. Nej. Och det är ju spännande. Alltså det är ju, vänta, jag ska bara fick ett samtal. Så. Det är ju spännande att se, alltså som vi har Bryson på sjätte hålet på Bay Hill när han försöker slå över. Och jag menar, det är kul att titta på, men sen gäller det ju att slå rakt.
Ja,
och det gäller, alltså, och så tycker jag att det gäller ju också att banorna gör rätt saker för att hålla banan aktuell så att inte den gynnar bara långslående. Och det kan man ju göra genom tjock ruff, genom att smala till det. Men istället så är det några banor som förlänger. Ja, men då gör man ju det blir ju tvärtom faktiskt.
Ja, det blir ju bättre för de som slår långt det då, hvis man gör det längre.
Ja,
så är det lite, och så hörte vi ju, för vi var det McIlroy Rory som sa att han hade liksom prövat att göra lite som Bryson där och öka, och så har han mistet kontrollen på svingen sin. Det lite sån för spelaren också, att man ska vara lite försiktig med att slänga sig för mycket på en sån type som Bryson då, och för i fare för att man mister det man egentligen är bäst på.
Ja, det tycker jag. Jag var förvånad när jag hörde det, att McIlroy hade gått in, och för han slår ju så långt. Han är en av de bästa driversarna på touren. Hans balans är ju helt, jag vet ingen spelare som har så bra balans när han har slagit sitt slag. Så det är jag förvånad över. Jag tror Bryson har gjort hela resan. Han har förändrat sin kropp. Han har gått från size medium till extra large. Sen har han ju faktiskt gått ner lite. Han gick ju ner nästan, var det 12, 6 till 10 kilo. Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket. Men nu är jag mer lean. Men jag tror att de yngre spelarna som inte är på touren ännu, där kommer man nog göra mer som Bryson, det tror jag.
Ja.
Men jag tror inte folk fattar hur svårt det är att slå så rakt som man har gjort.
Nej, det är ju en fascinerende ting är att precisionen är, för det har vi sett lite grann då. Vi som följer nå i Norge följer Viktor så tätt, så har han jobbat nå i det sista med att liksom öka hastigheten och få lite mer längd, men ser man tillbaka till för 2 år tillbaka i 2019 när han slog igenom, så var han ju allerede då bäst från tid, alltså han ledet ju var bäst av alla på Pebble Beach från tid då i US Open, som är en av de tuffaste banorna från tid i ett US Open. Så jag är alltid lite nyfiken på den, sån om det är värt risken. Är det värt risken att pröva att tjäna 5 meter i snitt för att miste 15% precision? Vad tror du om det?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Jag lyssnade på det när de pratade om att det var 6 meter som Viktor hade vunnit, väl, var det inte så? Ja. Något sånt. Ja, 6 meter, ja, men det är en klubba mindre, och det är klart i ruffen så är det lättare. När det gäller Bryson så var det ju inte, där gällde det ju inte 6 meter, där gällde det ju hur många meter till han, 30-40 meter kanske.
Ja, ja.
Där blir det ju skillnad, för där kan jag ju slå en wedge ut i ruffen. Men för en normal spelare som inte är totalt, och man får väl nästan säga att Bryson har ju varit fixerad, det är väl fel ord, men han har ju verkligen, han har gått in all in. Kan man inte gå all in? Det är som Justin Thomas sa om det. Jag vill inte, jag kan inte bli så stor som Bryson är med min, hur kort han är, alltså längdmässigt. Han sa jag skulle se ut som en Michelin-gubbe. Nej, jag tror vinna 5-6 meter och förlora 15% med och träffa fairway, det tror jag inte är värt det.
Nej, på sånt statistiskt sätt, hvis vi ska se lite på Viktor, som är att han har egentligen bara tjänat 0,1 meter i snitt från sommaren, så han har inte tjänat någonting då i ren driverlängde, snittlängde.
Nej, fast
men han har tappat nästan 13% i precision.
Ja, nej,
tjänas det över tid? Det kan ju ta tid att utveckla, så det är ju en ting, men är det en som han och flera spelare, det gäller inte bara han, men är det en farlig trend då, när man kan liksom ända på att miste lite, sånt som McIlroy miste kontrollen då, börja att bomma vänster och höger och miste kontrollen.
Jo, men det tror jag. Det tror jag definitivt. Sen måste man säga att det handlar ju inte bara om man får mer hastighet, så är man ju bättre i ruffen.
Ja.
Om man säger att det skulle vara intressant då, nu jag pratar generellt, jag kan inte säga, jag har inte heller pratat med Viktor, men om det är 0,1% eller 0,1 meter längre och 13% mindre, vad är hans ruffstatistik?
Ja.
Det hade jag gått in och tittat på, för den har han mer hastighet, så är han antagligen bättre i ruffen. Och då blir det ju, då får man ju ta dem mot varann.
Ja.
Det
är ju lite det jag ska komma vidare till, lite intressant är ju det att för han har ju fortsatt en hög procentandel i alltså precision då. Han träffar ju fortsatt ett bra antal fairway.
Det
är ju därför också jag tänker att han törr att göra ändringen, för att han vet att okej, som du säger då, så kommer jag mig kanske lite längre fram, men jag är fortsatt precis nog till att jag havnar ofta i fairway, och när jag havnar i ruffen så har jag större hastighet och klarar att skapa mer spin och bli lite grann bättre hvis jag kommer mig längre fram, och så det jag syns det är väldigt intressant att se på, för jag är lite sån mitt emellan, för jag ser liksom, jag tänker ju för det första, man är i 2019 så var han topp 3 i nästan samtliga kategorier in mot green. Ja. Men hjärnspillet har ju då måttet lide lite grann av att han har försökt öka hastigheten lite, så har blivit precisionen in mot green blitt, har det med att han slår oftare från ruffen, kan det vara, inte sånt, så jag syns det är en vansklig balansgång.
Ja, plus att det är ju också väldigt tidigt, för han har väl inte
det. Alltså,
han har ju, vad jag förstod, så har han en ny tränare sen, nu kommer inte jag, sen Houston, va?
Ja, Jeff Smith.
Jeff Smith, ja. Mm. Och sen, det är ju inte jättelänge.
Nej.
Så det kanske ger honom lite mer till plus att nu han har ju spelat, han spelar ju rätt så mycket och spelat väldigt bra, och då blir man ju fatigd, alltså trött, och då, alltså det är så jävla svårt, statistik, det kan luras så mycket, men över tid så ska det ju inte göra det, men om en spelare är riktigt slit och inte spela så bra i en eller två eller tre veckor, så kan ju det göra enormt mycket för statistiken.
Det är sant. Det är väldigt sant.
Så jag tänker, då skulle man egentligen ta bort de allra bästa veckorna, ta bort de sämsta veckorna och kanske ta de veckorna som är och se vad är skillnaden då?
Mm.
Det är ju också intressant.
Väldigt, väldigt. Vad är ditt intryck av som följer då Viktor Hovland från Sverige? Och vad är ditt intryck av vår stora stjärna? Vi är väldigt glada i Norge att snacka om våra stora stjärnor, och det är första gången vi har en go-spiller på så högt uppe. Vad är ditt intryck?
Ja, det är första herrgolfaren som ni har sen.
Ja, det är riktigt, väldigt viktigt på. Ja, jo, det är väldigt, det är väl Henrik. Henrik är ju sista man vi hade på PGA-turen.
Ja.
Det var väl 2010 som var väl sista gång han var där.
Ja,
så har vi självklart haft Susanne i alla år och varit jätteheldig och haft en av världens bästa kvinnliga spelare, men nu är det första gången vi har en, ja, den manliga då. Ja, det är riktigt, Viktor.
Ja, det är, alltså, för det första så tycker jag tycker han är fantastisk på alla sätt och vis. Jag hade turen när jag gick caddy åt Henrik på Augusta då 19, så hade jag turen, då spelade ju Viktor som amatör. Mm. Och då pratade jag både med honom och hans coach, och jag var så imponerad av Viktor.
Mm.
Jag fastnat för honom. Jag pratar gärna om Viktor på svensk tv också, för jag tycker att det är, jag tycker om hans attityd, jag tycker om att lyssna på hans intervjuer. Han är härlig när han pratar och spelar en fenomenal golf, så att, ja, det är, och jag gläder mig också väldigt mycket åt att Norge har sin första riktigt stora världsstjärna i golf. Mm. Och så många stjärnor det är nu. Golfen och fotbollen, Haaland.
Allt för mycket.
Viktor vann ju trots att det var mot fotbollen, ja, där med Haaland. Det är ju något gigantiskt.
Väldigt, det var överraskande att han fick, men det är... väldigt stor intresse, och han är ju självklart en huvudfaktor till det då. Så golfen har ju sällan varit så populär som det är nu. Och så lite hjälp från pandemin också, som gör att golf är liksom en av de få idrotter man kan driva med och hålla avstånd. Så men det är lite grann, bara om nästa vecka så är det ju Masters. Nu får vi inte resa över i år. Det är väl otroligt kedligt. Men så är det. Vad tänker du att är som har varit med att vinna där är de viktigaste nycklarna för spelarna och lyckas på Augusta?
Ja, alltså greenerna är ju jätteviktiga, och blir det som tävlingsledningen oftast vill ha, att det blir hårt. Mm. Då går allting tillbaka, då är det viktigt att vara på rätt ställe på fairway. Då behöver man ju vara på fairway för att ha kontroll och kunna stanna bollen i på den platsen som där man har bäst chans för att få en putt som är okej. Okay. Det är, greenerna är enormt, när de är hårda så är de, jag tror inte jag kan inte tänka mig några svårare greener med den hårdheten. Jag har aldrig sett greener som varit så hårda, och ja, Shinnecock var ju, men de var ju inte lika ondulerade, men Augustas greener, det är det man behöver tänka på. Sen är vinden inte lätt där. Det snurrar mycket med vinden, och välja rätt klubba är inte helt enkelt. Det är mycket upp och ner och en vind som snurrar. Det gör att det gäller för spelarna att vara bestämda för det slaget de ska slå. Mm. Och det är inte stora områden där bollen ska landa för att det ska vara okej.
Okay. Jag tänker ju turneringen i november var ju lite annorledes. Då blev det ju väldigt mycket förhåll, så då fick det ju liksom lite sån annorledes, men nå när vi går mot en normal mastersturnering då, som du snackar om, med lite hårdare förhåll och tuffare, vem är det du ser på som de största favoriterna?
Nej, men det alltså ja, det är ju de spelarna såklart som spelar som är i bra form, men det är spelare som har kontroll på hur långt de slår exakt, alltså det gäller att ha kontroll om det blir hårt, för då har du, då kan du bara sätta, alltså du har 2-3 meter att sätta ditt hjärnslag på om du ska ha en bra chans för birdie. I annat fall så puttar du för att ha en kort parputt egentligen, om det blir hårt, men det har inte varit hårt på länge.
Nej.
Så att det är ju då en Zach Johnson kan, alltså Zach Johnson som har bra kontroll på sina wedgar, då det är en sån sorts spelare som kan spela bra då. Cantley är intressant, han har ju spelat väldigt bra, han spelade väl bra nu egentligen på matchspelet, han var väl en av de som spelade bäst på matchspelet, fast han gick ändå inte vidare, han spelade mot fel, han gjorde för många birdies på fel hål.
Kan det vara intressant att se på en spelare som Jordan Spieth? Som virkelig ser ut til å finne tilbake, og vi vet jo at på Augusta så virker det nesten som at han ikke kan bombe, selv om han sprakk jo i 2016, men han vel fortsatt alltid, føler man at han med på Augusta.
Ja, han er så bra på å lese grinerne, og så bra på å putte på sånne griner. Han gillar jo å putte på mye lutning. Han er en av de beste läsarna av griner, skulle jeg säga. Sen har han jo fått igång både spel och självförtroendet framförallt. Hans kroppsspråk är helt annorlunda nu. Det ser ut som att nu tror han på sig själv. Och nu får han svara på frågor varför det går bra. Inte bara varför det går dåligt.
Ja, det är stor forskjell.
Ja, det är stor forskjell. Så jag tror... Ja, jag tror att honom kommer nog kunna få se mycket av på Masters. Det blir spännande att se om man kan klara och bara spela fritt.
Vad tror du blir det viktigaste för en spelare som Viktor Hovland när han ska, nu har han spelat där som amatör, men nu kommer han dit som proff och som nummer 14 i världen med förväntningar på skuldrarna sina då?
Nej, men jag alltså Viktor är ju en spelare som jag tror skulle kunna vinna där med sitt spel. Det tror jag. Han slår ju bollen riktigt bra, hans närspel som han själv säger inte är så bra. Ja, man ser rätt många bra slag med närspelet nu tycker jag. Jag har inte sett så många missar det den golfen jag har sett med honom. Så jag tror han är bättre än man säger. Du har säkert statistik på det.
Jo, nej, men det pekar väldigt riktig väg. Det är kontinuerlig förbättring i närspelet i form av att han tjener slag istället för att tapa slag då.
Ja, så... det blir stor försäljning.
Och kan liksom lene sig på det hvis liksom hans hjärnspel är lite off, så kan närspelet rädda han lite in. Det gjorde det ju inte tidigare.
Nej, men jag tänker att han bara ska dit. Förhoppningsvis så är han utvilad, för han har spelat rätt så mycket golf.
Ja.
Och har tränat innan han kommer dit. För jag tror Tiger hade ju det. Han var ju väldigt bra. Han stod ju inte och tränade jättemycket på tävlingarna.
Nej.
Han tränade ju innan han kom till tävling. Och sen så sparar han energin. Och den veckan tar energi. För varje slag är krävande där på Masters. Det är inte någonstans egentligen man kan slappna av.
Nej.
Om nu grinerna är hårda. Mm. Det är lite skillnad om de är mjuka. Det är inte lätt, men det är lättare om de är mjuka. Så jag tror bara spela golf. Bara ett slag i taget och strunta i det och se vad som händer. Och han, alltså jag är imponerad av Viktors mentala kapacitet. Den verkar vara superbra. Han liksom är i sin bubbla. Och sen är en spelare trött. Ja, man behöver ha mycket energi för Masters.
Så har vi fått en god del spørsmål som in till dig. Jag plockat ut någon då för fick många gå på lite samma, men plockat ut någon och så det första frågeställningen är hur reagerade du när din spelare miste humöret, blev kanske lite sint eller sur eller som du sa fallt och började gå fort. Hur var det för dig som caddy och hade du någon liksom tricks eller knep du brukte för att lugna ner din spelare?
Ja, men jag har nog gjort allt möjligt. Jag har gjort allt från att vara helt tyst till att säga till och lyssna. Och jag har till och med skakat en spelare en gång som tappade huvudet efter att ha gjort bogey väldigt tidigt i en mycket svår major.
Ja.
Så jag skakar dem. Alla kommer göra bogis. Nu får vi sätta igång. Men nej, så att det beror på vem det var. Det beror på tillfället. Men min roll då var ju inte att bli sur själv. Utan det var ju att få tillbaka min spelare i bra tillstånd. Så det tycker jag är ett av de viktigaste rollerna för en caddy. Det finns ju många, men en av dem i alla fall.
Mm. Så har vi snackat lite om hvordan en caddy, en uke för en caddy är på turnering. Det snackat vi lite om i stad, men vad gör en caddy när man inte är på turnering? Är man samma med spelaren på träning eller är det rätt och slett bara samma som en golfspelare att man prövar att lada batterier och vara fresh till ny turnering?
Ja, oftast så är det att man inte är tillsammans utan de flesta är då är det ledig tid. Det är långa dagar som caddy och mycket resor och sådär. Så då laddar man batterierna och gör sånt och kanske får boka hotell och göra sånt som man också ska göra då. Fixa sådana saker och ibland är man med spelarna och tränar. Om det är inför en major eller om man bor på samma plats kanske man kan var med när spelaren tränar. Det är lite individuellt det där också.
Så det sista frågeställningen och egentligen kanske det mest intressanta, det är vad händer med Henrik Stensson? Är det flera som lurer på vad har skett med Henrik Stensson? Hur blir det av den Henrik Stensson som vi alla vill se?
Ja, och det kan ju inte jag svara på för jag är ju inte i Henriks huvud nu så att,
nej, det är sant.
Och jag gillar ju inte att prata för någon annan så jag kan inte svara på det. Men en sak vet jag och det är att Henrik är ju inte ensam om att gå igenom tuffa det. Om man tar bort Henrik så säger man generellt så spelare går ju igenom perioder när det är upp och ner. Och nerperioderna är alltså. De kan vara mycket närmare bra spel än vad det ser ut på resultatet.
Mm.
Men det märks inte då man spelar. Nu pratar jag inte om Henrik för jag kan verkligen inte säga vad som gäller honom speciellt. Men det kan vara så att en spelare missar några katter och så har de missat med många slag ibland och så kanske ett slag. Och sen helt plötsligt så har man ju sett så går de och vinner. Så tänker alla, men gud, hur kan det hända? Men det är inte så konstigt. Det är kanske bara lite tilltro till svingen, till sig själv. Och så, du vet ju själv som har spelat.
Ja då.
Helt plötsligt så vänder det. Så att utan att veta vad inne i situationen, kan jag inte svara på det för Henrik. Men jag vet att det kan vända när som för spelare som är i den situationen. Men det är tufft att spela dåligt för spelare som vet att de kan. Och då, det är ju frustration.
Ja, det är det absolut. Det var ett exempel nu i helgen med jag satt och kommenterade från Punta Cana. Och där var det ju Joel Damon som vant. Han har ju missat 6 av sina 7 sista kötter. Och plötsligt så på söndag så startade han och var 4 under par efter de första hullen och så ut som han hade full kontroll och full av selvtillit. Bara helt som plötsligt så det ut som han var världens bästa spelare, bara gick och hade full kruskontroll.
Ja, det sa han ju själv också efteråt.
Ja, så det syns jag var liksom, då tänkte jag på vår andra norske spelare, då tänkte jag på Christoffer Ventura. som egentligen är den samma spelare som har ett skyhögt potentiale. Ja. Som liksom inte helt får det ut, men som då är lite inne i samma nå att han går och stanger lite och missar lite kötter och så tänker man bara ja men det är bara en uke som ska träffa liksom.
Ja, och sen är det alltså om man tänker på den mentala biten då så är det ju för en sån spelare som missar katten några gånger och som det blir viktigt som Ventura, det är ju jätteviktigt för honom för att behålla kortet. Så det blir ju och varje gång han ska prata med media tänker jag så frågar media men vad jobbar du på och så och säger ja och så kanske media frågar men tänker du inte på att hålla kortet och så det blir hela tiden påminnelser om resultatet och resultatet är antagligen det sista han ska tänka på nu utan kanske inte just men en spelare i den situationen för jag har inte pratat med
nej. Ja, men det är nog helt riktigt det.
Men det så det är den frustrationen och den hela tiden den moroten att titta på resultatet. Det gör ju att det blir extra svårt för spelare som är i en sån situation. Och det är just då de behöver hjälpen och inte prata resultat. Hur går det med jobb? Hur går det med det här slaget som du jobbar på? Hur går det med det? Ja, men det kanske pratar man med coachen så säger coach, ja men det han slår bollen jättefint på rangen hör man ju ofta.
Mm.
Ja, men då är de antagligen nära, men då gäller det att låta det hända.
Ja. Det är goda tips tror jag för inte bara de proffen, men för många andra också som jag tror många kan känna sig en att vara god på rangen och så spärrar det sig lite när man kommer ut och spelar för då tänker man heller på vad som kan ske då.
Ja, och så försöker man spela ifrån något. Man försöker spela för att undvika något istället för att spela till något. På rangen spelar man ju inte för att undvika och slå till höger. På rangen slår man ju till pinnen eller till grinen eller vad det är man siktar på. Då spelar man till något.
Mm.
Det ska man fortsätta göra när man är på banan.
Men det tänkte jag på lite för det vi hörte det bet jag mig lite märke i jag tror det var Justin Thomas som sa det i Players. Nu du har ju varit med och vinna Players också med Henrik. Det var helt fantastiskt.
Ja.
Den banan är ju en av mina favoritbanor. Då hör man ofta att de säger att vissa städer och vissa pinner kan man rätt och slett inte sikte på. Alltså vissa städer så siktar man 6-7 meter högre och önskar att banan ska ligga 6-7 meter högre. Ja. Hur är det liksom för alla innerst inne hos en varje golfer så är det naturligt att sikta på flagget. Hur är den dynamiken för en caddy och spelare och liksom överbevisa spelaren om att här må vi gå för mitten av green. Vi ska inte gå för den pinnen. Är det sånt som man lär sig efter vart sånt som spelare som Victor och Ventura som de är unga kontra spelare som Stensson då, som har mer erfaring och vet lite mer hur det är sånt som rätt och slett man må lära sig genom att pröva och fejla.
Ja, men det gäller att vara precis också som spela mitten på green, det funkar ju på vissa hål till exempel som du gav exempel, men om man har en pinne som säg 17 på players.
Mm.
Sista dagen som är till höger om man då är ledning till exempel, då ska man ju gå kanske 6 meter vänster om den eller 5-6 meter vänster om den och då gäller det att vara exakt med det. Man tar en pinne och så säger man, ja men här ska vi vara här, vi siktar 3 meter höger om den eller om det är 4 meter. Men inte höger om. För vad höger om är för oprecist.
Mm.
Så att vara väldigt precis. Och jag jobbade för en spelare. Jag har jobbat för i alla fall 25 spelare under min karriär ungefär. Så att, jag brukar inte säga vilka det är. Jag tycker det är... Ja. Men jag jobbade i alla fall för en spelare. Och den här spelaren i träning. Det var nästan omöjligt att slå från pinnarna. Mm. För den spelaren var så van att slå till pinnarna. Och det är ju någonting som man ser på träningsvarv. Som de bästa spelarna spelar ju ofta till, om de inte har en match, så spelar de ju till en annan pinne. För en sak vet man, där pinnen står idag på träningsvarvet kommer den inte att vara i tävling.
Det är så.
Och då får man ju träning på att spela iväg från pinnen. Men den här spelen, vi fick träna mycket på det.
Mm. Det är intressant.
Så att, under de veckorna då. Så att, ja, det är...
Men det är kanske något man lärer sig lite sånt som de yngre spelarna är det naturligt att man får på college. De som har gått college så är det ju bara all in hela tiden. Men så är kanske något man efterhvert lärer sig lite och så... Jag husker ju, ja, Justin Thomas sa väl det när han vant nå på Players att han hade snackat med Tiger som sa liksom att det eneste fokuset Tiger hade på Sawgrass var att ta vare på par 5-hullene.
Ja.
Gjøre det och resten så spilte han superkonservativt.
Ja.
För att liksom bara till de trygga stederna hela vägen och så visste att han var god nog till att göra flera birdies, men han hade fokus om att komma sig igenom 4 par 5-hull på 4 under och så visste han att gör jag det så håller det mest sannolikt.
Ja, ja, men det stämmer. Det är, de sätter ju de pinnarna på såna ställen och jag älskar players. Den banan har ju det är små hörnor och där kan du i alla fall missa kanske på 2 hål och ha ett säkert ställe att slå den till. På Masters är det ju så att där kan du inte ofta spela den 6 meter höger eller vänster eller kort om, för då har du problem med en 3-putt istället.
Ja.
Så, att, ja, det... så det gäller att vara riktigt precis med det, men man lär sig det med tiden. Sen är det också när man ska göra det.
Mm.
En spelare har väldigt bra självförtroende och det är perfekt nummer, man vet vad vinden är. Ja, men någon gång så må man gå, då kanske man bara går 1 meter vänster om istället för 3 meter vänster om. Man vet att man har allt rätt.
Ja, lite med dags, hur man följer sig och... Och sånt ja, det var ju lite Victor snackat om under Arnold Palmer i helgen, hvor han missat lite, så var det att han kände sig inte lika bra och var liksom inte lika fresh mentalt, och han borde nog då lärte det där då, att då var det liksom okej, kanske jag skulle, det är väl sån yngre spelare måste göra, att de måste då kanske lära sig att göra de felen en gång för att man ska lära sig nästa gång då.
Ja,
om man inte känner sig så fresh så siktar man kanske spela lite mer margin då.
Men, absolut.
Ja.
Det kan ju vara att det är ett dåligt läge på fairway.
Ja, ja, men
även om det är ett birdiehål, acceptera att det är, ja, men ta och spela säkert mot mitten av green kanske i detta fallet då, trots att det är ett birdiehål, för att jag vet inte hur bollen kommer ut.
Nej. Jag måste säga 1000 för vi ska ta en ting till, men det har varit väldigt väldigt hyggligt att du har varit med, Fanny. Superintressant att höra. Det tror jag väldigt många andra syns också. Jag har spurt Shane Knight och en del andra som vi har haft med som gäster, Alan Bratton, coachen på Oklahoma State och lite andra, om att sätta samman en drömgolfer. Så jag tänker att jag ska se en del av golfspelet och så kan och så kommer du med den första spelaren du tänker på. Och du har jag följer, du har ända mer att komma med, att du har sett Faldo i The Prime, du har sett Stenson i The Prime, så här, för här är jag väldigt spänd, känner jag.
Ja, men det får bli spelare som är i sin prime då, med andra ord.
Ja, du måste tänka på den första du kommer på när jag säger en del av spelet, så ska jag skriva ner det, så får vi egentligen Fanny Sunesson sin drömgolfer.
Ja.
Så vi startar med putting.
Puttning, Brad Faxon.
Brad Faxon. Och går vi vidare till mental styrka.
Mental. Faldo.
Faldo. Så går vi vidare till närspel.
Närspel.
Chip och pitch då, hvis du säger det.
Short, chip och pitch. Chip och pitch. Det är så många som är bra, men jag må säga Mickelson.
Ja. Och så ser vi bunker.
Bunker. Sebi.
Och så går vi på driving.
Driving. Vi kör en ny spelare då. Jag skulle ju vilja ta Victor. Victor / Rory, säger jag.
Det är en farlig kombination.
Den kombinationen.
Det är kombination. Jag tror de kommer till att starta första match i Ryder Cup samman. Jag tror det är en kämpe pairing som jag tror Harrington har lyst till att göra.
Ja, så men det stämmer den. Den skulle nog vara riktigt bra. Det kommer ju bli...
Ja. Det blir väldigt spännande. Järnspel.
Jens-spel, men vi säger, nu jag har ju inte med Tiger, men Jens-spelet säger jag ändå Nick på sin prime.
Då kan du få Tiger på den sista här. Sista är inställning, hållning.
Ja, det är Tiger.
Då har vi drivingen till Victor och Rory McIlroy, järnspelet till Nick Faldo, chip och pitch till Phil Mickelson, bunkerspelet till Severiano Ballesteros, puttingen till Brad Faxon, kombinerat med den mentala styrkan till Nick Faldo och inställningen till Tiger.
Den låter rätt bra, ja.
Det hörs väldigt väldigt bra ut. Tusen, tusen takk for at du var med oss, Fanny. Det setter vi kjempesoppgitt på, så håper jeg vi ses i USA om ikke så lenge når vi får lov å reise.
Ja, det håper jeg også.
Så bra.
Takk så mye.
Tusen takk, Fanny.
Ja, tusen takk.
Ha det bra. Ha det.
Samme. Ha det.
Stay off the weed.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com